När vi inte har fullt upp på sjukhuset med praktik eller plugg så älskar vi att kunna landa i lugnet på Hagabadet och få tid för oss själva, att få komma ner i varv eller kanske gå på en yogaklass för att hämta ny energi.
Tack Hagabadet att vi får värna vår hälsa med er.
Stort tack!
Läkare med Värna och Elsa.
Välkommen alla lyssnare för att värna din hälsa
med Värna och Elsa. Hur är läget, Värna?
Det är bra, det är lite regnig men vårig dag. Luktar jättegott utomhus. Mm. Jag är lite trött idag, men det är okej. Jag har haft en bra vecka hittills ändå.
Skönt.
Hur är det med dig?
Jag är också lite trött, intensiv vecka. Men jag är ändå glad, alltså på något sätt, ibland får man ju väldigt mycket energi av att man har utmanat sig och gör mycket saker. Mm. Och lite så är jag nu när man är lite uppe, up and running, liksom in the high.
Ja, precis.
Men taggad på dagens avsnitt.
Eller hur? Vi ska prata om något som är otroligt mycket uppe på sociala medier och nyheter och sådär. Nämligen infertilitet och IVF-behandlingar. Mm. Jag minns att mitt första minne av en kändis som pratade öppet om det här var Kenza, du vet, bloggaren.
Ja.
Och efter det så tycker jag att det har liksom blivit mycket lättare för andra också att ta upp det här. Jag vet inte om det är verkligen en ärlig samband där, men jag tycker att det var väldigt fint att hon delade med sig.
Det var jättestarkt, verkligen. Och det ska bli så kul att få prata idag med någon som är specialist och till och med chef här på Sahlgrenska inom området reproduktion.
Ja.
Jag tycker att vi välkomnar in honom. Välkommen in.
Ali Khatibi. Välkommen till Lyckas läkarepodden.
Hej, tack så mycket.
Kul att ha dig här. En onsdag eftermiddag.
Ja, det har varit en lång dag. Men hoppas att det blir en finare fortsättning på dagen.
Ja, jag sitter här i mitt kontor på Sahlgrenska. Kallas det här IVF-kliniken eller vad kallar man det här?
Det här kallas för reproduktionsmedicinsmottagningen på Sahlgrenska, vilket innebär att vi gör både utredningar, fertilitetsutredningar, och sen gör vi IVF-behandlingar och relaterade behandlingar till IVF som kallas för ART.
Mm-hmm. Okej. Okay. Vill du berätta lite bara i början kort om din väg till en IVF-doktor? Hur gick det till?
Ja, det var ingen lätt väg, min väg egentligen. Jag ville bli doktor från början. Jag är född och uppvuxen i Iran.
Mm.
Och så fort jag blev legitimerad där i början av 2000-talet, då kom jag till Sverige först för att forska.
Mm.
Och jag fick lov att vara forskare på kvinnokliniken i Lund. Och efter ett tag så blev jag antagen som doktorand, började doktorandutbildningen där. Och när jag var färdig med min doktorandutbildning, eftersom jag var utbildad utanför EU, så behövde jag komplettera som läkare. Så jag gick igenom tentorna som man behövde göra. En gång till gjorde jag ATET då. Och sen efter det, när jag blev legitimerad här i Sverige, när jag gjorde min AT på Karolinska, sen blev det ST här på Sahlgrenska, och efteråt blev det subspecialisering här på reproduktionsmedicin Sahlgrenska.
Mm. Men är det då, förlåt att jag avbryter, är det då ST gör man i gynekologi och sen gör man den här extra specialiseringen?
Ja, man måste först bli specialist inom gynekologi och obstetrik för att sen kunna bli subspecialist inom reproduktionsmedicin.
Mm. Mm. Väldigt lång utbildning då, vill säga.
Ja, det har tagit. Jag tror att om man räknar från när jag började medicinskolan 95, det är 22 år, och vi tar bort 2 år där jag har gjort lumpen däremellan också, så blir det 20 år.
Oj. Tänk så mycket kunskap som sitter här, 20 års utbildning.
Wow.
Nej, men tänk på att jag har kanske gjort det här i 20 år, men kanske jag har missat mycket annat samtidigt.
Mm.
Verkligen, läkarprogrammet är inte den utbildningen man har mest
Nej.
Fritid på.
Nej,
verkligen inte.
Kan man bli avundsjuk på ibland när man ser alla andra ungdomar. Så.
Mm.
Ja.
Ja.
Men jag måste få fråga, hur kom det sig att du valde just gynekologi och sen den här subspecialiseringen? När visste du att du ville göra det?
Jag var tveksam mellan gynekologi och öronmedicin, öronens hals då. Sen eftersom jag var disputerad redan innan jag skulle börja mitt ST och sen hade jag kommit redan i systemet och sett hur utbildningarna funkar i Sverige, hur det ser ut, och efter det som jag hade sett helheten då, liksom, det var då jag tänkte okej, nu är jag redan färdig disputerad i det här ämnet, varför inte gå vidare med den? Och jag var intresserad av ämnet från början, jag har skrivit min studentexamen också, jag menar student, det här arbetet när man gör det inom gynekologi också när jag var i Iran, så det var ett område jag tyckte om, men jag var tveksam lite mellan det och det andra, men till sist tänkte jag, det här är något jag behöver göra, och jag är väldigt nöjd.
Det som är likt med både den öronmässa hals och gynekologi är ju att man kan göra saker, alltså aktivt, och inte bara behandla med mediciner, tänker jag.
Absolut, det är en blandning av mottagnings liksom, verksamhet plus operativ verksamhet.
Mm. Ja, det är trevligt.
Det är det.
Vad gjorde du din avhandling om, eller vad var det du forskade på då? När du...
Nej, det handlade om, jag tittade på androgener hos premenopausala kvinnor och hur androgener påverkar deras hälsa. Så hur androstendion och testosteron påverkar premenopausala kvinnor, det betyder de kvinnor som är innan eller efter menopaus några år, och hur påverkan har varit hos dem då. Och det var ju 4-5 artiklar som jag hann publicera under den tiden.
Så menopaus är klimakteriet?
Ja.
Och då var det alltså hur man påverkas av testosteronet innan klimakteriet?
Nej, jag har tittat på testosteron och androstendionnivåerna som är egentligen manliga hormoner i det här sammanhanget. Och man vet att de här hormonerna kanske sjunker också i samband med menopaus tillsammans med östrogen och de andra hormonerna som sjunker. Och hur patienterna som har haft normala nivåer jämfört med låga nivåer av dem, hur den här har påverkat deras hälsa på olika sätt, medicinanvändningen, hjärt-kärlsjukdomar, mycket olika, blodtryck och så. Så jag har hittat lite samband där.
Spännande.
Absolut.
Det är en jättestor studie på 7000 kvinnor, en stor kohortstudie.
Wow, imponerande.
Men det var ju jättelänge sedan.
Ja, men fortfarande.
Om vi då zoomar in tillbaka till dagen idag. Nu jobbar ju du här på Sahlgrenska på reproduktionsmedicin.
Ja.
Hur ser din dag ut? Mycket tryck på reproduktionsmedicin. Kommer in på den första frågan som vi har, vilket är om det är vanligt med infertilitet i Sverige idag.
Infertilitet ligger ungefär på 10-15% i olika samhällen. Men det är ju rätt vanligt om man tänker på att 15 av 100 par som försöker under ett år inte lyckas. Då kan man tänka sig att varje år det är ett stort antal som behöver hjälp i så fall. Men i detta finns någonting att det är inte som andra sjukdomar som man tänker på. Exempelvis om du har ont med knät eller skada knä, väntar du ett år till, det blir bara sämre, du måste göra någonting åt det. Men infertilitet är inte riktigt sånt. Så vissa som har försökt redan och blir gravida inte lyckas efter första året, och då får de definitionen för infertilitet. Om de försöker lite längre tid kanske de lyckas. Så tiden har väldigt stor betydelse i det här. Men ändå, vi tar emot patienter som har, eller par som har redan försökt ett år eller längre som patienter. Men ändå uppmana dem under behandlingen eller utredningens tid att de kan försöka på egen hand, för att det finns ändå chanser, och vi ser varje dag att de kan lyckas till motsats till andra sjukdomar.
Mm. Det är jättepositivt. Mm. Men är det lika vanligt bland män och kvinnor? Eller?
Ja, om ni tänker på orsaken till infertilitet generellt då, när vi gör utredningar här, då kan man säga att det är lite olika i olika befolkningar och olika samhällen. Men man kan säga ungefär att nu senaste, om man tänker på västvärlden då, senaste sammanställningen som säger ungefär 35% kan bero på mannen, 40-45% på kvinnan och resten oförklarat.
Mm. Mm. Det här känns som att vi pratar mycket mer om infertilitet och olika behandlingar. Kanske för att folk har blivit mer öppna och berättat om det. Eller så funderar jag på om det har blivit vanligare. Men är de här 10-15%, är det, har man sett en ökning eller har det varit ganska stabilt liksom, legat där under flera års tid? Vet du det?
Jag kan säga så här att det har blivit mycket vanligare eller lättare för folk för att prata om det.
Mm.
Speciellt nu när det har kommit lite program här och där. Men åh, det här kändisen har det här på, då är det inget fel liksom för mig. Jag kan också, jag menar, då öppnar folk upp sig.
Mm.
Men man kan säga att under senare decennier, då är det så att vi ser att det har blivit en trend att folk skaffar barn senare i livet. Med tanke på att man först prioriterar sin karriär, sin utbildning, och man vill känna sig trygg innan man ska bilda familj.
Mm.
Och det här har gjort att kvinnor som ska få, eller, ja, få första barnet eller börja försöka då, åldern har ökat med tiden.
Mm.
Men inte så att det har gått upp flera år. Jag menar från kanske 29 till 35, så är det inte. Men det finns en liksom långsam, progressiv liksom trend som man ser att kanske under 20 år det har gått upp 2-3 år.
Mm.
Och det är något, det är väldigt känt att åldern hos kvinnor spelar en stor roll i fertiliteten. Och det har jag redan pratat ganska mycket i media om.
Finns det liksom... Är det bara varje dag som går blir infertiliteten lite sämre, eller finns det någon tydlig liksom breaking point att liksom i de här åldrarna så händer det mycket? Som, förstår du vad jag menar? Att det liksom mellan, inte vet jag, 29 och 32, är det extra känsligt eller är det bara successivt varje dag?
Tänk så här, när man börjar, när man föds har man några ägg som en flickbarn i äggstocken. Och sen de här äggen kommer igång sen när man börjar med menstruationerna, och sen blir menstruationen regelbundet, då kommer de här äggen bilder som man kan använda. Men de här äggen med tiden tappar de kvalitet, men det är inte från dag till dag, det kan vara från år till år om man ska säga så. Men och sen, det är inte så att de tappar kvalitet med en gång från början. Det är så att under de första åren tills man kanske når 30 års åldern, det är ändå hyfsat bra kvalitet för dem. Och sen börjar det sjunka lite mer, och sen efter 35 års åldern har man sett att det liksom blir mycket skillnad med åren när man blir äldre och äldre.
Mm.
Så där har vi en faktor som egentligen är endast äggen vi tänker på. Men sen har vi en ung dam, ung tjej som är kanske 18-20. Åldern på så sätt påverkar dem som att man kan bli exponerad med åldern till olika miljöfaktorer, sjukdomar och allt annat samtidigt som kan påverka fertiliteten. Så det är liksom en multifaktoriell sak. Så lägger man ihop alla de här faktorerna, så det gör så att ökande ålder, då blir det svårare. Men vad man ska dra gränsen och så, det finns, eftersom det är multifaktor, det är svårt att säga. Men man vet redan att äggens kvalitet efter 22-25 års åldern börjar gå ner med långsam. Sen efter 35 års ålder mycket. Sen exponeringsfaktorer i samhället, i miljön där man befinner sig, finns också. Men det beror på hur man lever, hur man har det, vad man gör dagligen.
Ja, det är, jag bara tänker som exempel, alltså... Om man börjar röka när man är 20, då kommer det ju vara, kanske det blir större skillnad mellan hur kvaliteten på för fostret alltihopa när man är 30 jämfört med om man mellan 20 och 30 har levt ett väldigt hälsosamt liv och tränat mycket och ätit bra. Då borde det ju vara helt olika förutsättningar vid 30 års ålder.
Mm. Sen är det viktigt att veta också att nu folk är mycket, äter mycket nyttigare, tänker mycket på kosten, tänker mycket på träning. Men de glömmer åldern. Man ser sig själv i spegeln, man är fortfarande ung, fräsch, man orkar, man äter gott. Då tror man inte man har åldras. Men äggen åldras oavsett, måste man ha i baktanken. Ja, du är en pigg, glad 35-40-årig tjej. Du klarar av allt. Du har ett strålande liv hittills. Men äggen, den där klockan tickar. Så det kan man inte sätta stopp på.
Och äggen blir väl också färre med tiden?
Det blir färre. Det blir mycket färre med tiden. Och det är viktigt att veta att ja, det kan bli väldigt djup diskussion i det. Men det är inte bara ett ägg som kommer varje månad som är aktuell för den här månaden som man kommer upp och blir ägglossning. Varje månad det kommer flertal ägg som blir aktuella för ägglossning i den månaden just. Och av de här flertal jag pratar om, kanske hundratals, 200. En av dem vinner det här racet, eller två, som på ett naturligt sätt kommer ut. Men det är många som inte vinner och går tillbaka. Så det är varje månad liksom som man förlorar många ägg. Och det är de äggen som vi, när vi gör IVF, de vi använder just för att öka chanserna för graviditet. De som man vanligtvis kanske inte kan använda. Och vi stimulerar med högre mängder hormoner.
Spännande.
Och ser det generellt för er hur det ser ut. Om vi säger att vi tänker på kvinnlig faktor. Kvinnlig faktor kan bero på ägglossning, att man inte har ovulation eller ägglossning varje månad som kallas för anovulation. Och det är lite mer, man ser det mer hos yngre tjejer som exempelvis har PCO, polycystiska ovarier som har många äggblåsor. Det är en orsak. Där kan vi hjälpa till med medicinering ibland så att vi hjälper dem att de ägglossar regelbundet så det blir kanske möjligt för dem att bli gravida på naturligt sätt. Sen finns det andra orsaker. Det kan finnas orsak som tubarfaktor som vi brukar säga, äggledarfaktor. Då betyder det kanske att det finns någon fel i äggledaren som man upptäcker på grund av någon grundläggande tidigare problem eller någonting som man kanske åstadkommer operativ eller något annat. Den är svårt i så fall, speciellt om det är på båda sidorna. Då kanske man inte kan bli gravid på egen hand. Då behöver man extra hjälp för att gå göra en shortcut, en genväg. Ta att sätta ett färdigt embryo in i livmodern så att det inte behöver ta den där vägen och komma själv. Då, för att vi vet att de inte funkar. Sen kanske finns andra faktorer hos en kvinna som polyper som betyder sån här små köttlar som kan växa in i livmodern som tar ett utrymme som hämmar att ett embryo ska sitta där. Eller myomer som kan orsaka besvär i form av blödning, smärta eller ta så pass mycket plats och påverkar själva livmoderskaviteten på något sätt att man inte kan bli gravid. Den kan man operativt åtgärda också. Så beroende på vad som är fel där kan vi fixa till, åtgärda, ge dem chans först och främst kanske på ett naturligt sätt att lyckas eller hjälpa dem senare med IVF. Men eftersom IVF har varit väldigt framgångsrik senaste åren eller decennierna, då är det en väldigt lätt metod att använda och mycket snabbare kommer man till mål med en sorts behandling.
Jag tänker att vi kan gå in sen på det här, vad innebär IVF och vad står IVF för. Men det här du har nämnt nu, de olika orsakerna till infertilitet. Vet du vad som är den vanligaste orsaken till infertilitet bland kvinnor?
Det är lite åldersberoende också, men man kan säga att anovulation, tubarfaktor, jag menar äggledare, problem med äggledaren, eller andra åkommor i lilla bäcknet. Det är de tre vanligaste av alla.
Jag har också en fråga angående det här att försöka. Vad menas i detta sammanhang med att man ska ha försökt skaffa barn ett år? Det räcker väl inte att man har liksom haft sex utan skydd ett år, utan det
Nej, egentligen ska man, nu finns det internet, alla kan läsa, få informationer. Men man tänker på att en tajmat försök, att man vet vad en med en cykel, hur det funkar, när är de bästa tiderna för att försöka och vad är oddsen på den. Så att man till och med, även om man kan hitta sin egen ägglossning med hjälp av de här enkla ägglossningstest som finns på apoteken, som man tar en kissprov bara om man tittar på den, och sen kan man tajma samlaget så att man ska förbättra oddsen för att man ska lyckas. Om man har gjort det på så sätt ett år, då får man tänka på att okej, men då har de gjort det. Ett riktigt försök och de har inte lyckats. Och man ska veta också att det är väldigt viktigt att veta att hos människor, om allting stämmer i bästa förutsättningar, så även om man försöker varje månad, då har man en chans på 20 till max 25% för att lyckas på egen hand.
Så
if you're lucky, av 4 eller 5 gånger ska du snart komma en graviditet om allting är bra.
Vad galet. Alltså jag har faktiskt flera vänner som jag vet har haft preventivmedel och som har berättat för mig att när de kände sig redo att få barn, så när de slutade med det, så tog det typ alltså en månad, alltså så kort liksom en månad att de blev gravida. Då känner jag bara att det måste verkligen varit väldigt hög tur.
Nej, men det har med åldern att göra. Så är du så ung, så har du mycket bättre chanser. Blir man äldre, då blir det sämre chans.
Okay. Och hos män då, vad är den vanligaste orsaken hos män?
Ja, hos män egentligen, vi sätter diagnosen för en manlig infertilitet när de har mycket låga spermiekoncentration i proven de lämnar. Men som jag brukar alltid berätta för våra studenter också, att en spermaprov som ger en dålig resultat betyder verkligen inte att det här mannens spermaprov är alltid dålig. För att mannens spermaprov varierar väldigt mycket. Och om man tar en spermaprov på en person 100 gånger efter varandra, så kan det kanske 10 av de här 100 gångerna visar att det är jättekall spermaprov, och sen kanske 10 andra gånger visar att det är perfekt, och de andra liksom gångerna lite mitt emellan. Så det beror på lite vad som har kanske hänt just det här mannen ungefär 70-90 dagar innan det här spermaprovet lämnades. Om man är sjuk, exempel med en riktig influensa eller en riktig sjukdom som allvarligt tar på den här personen, då för 3 månader, så kanske efter 3 månader har man jättedålig spermaprov.
Men vänta. Hur länge förvaras då sperman 3 månader innan man får utlösning? Eller varför är det just de 70 dagarna?
Det är så att spermatogenesen, bildning av spermier, från att en spermatogoni, en första cell, ska bli mogen och bli färdig för att komma, bli klar och komma ut, det tar ungefär 3 månader, det här många steder. Så det påverkar den. Och sen jag brukar säga nu att också att en spermaprov kan spegla en mans hälsa. Det har man nu liksom mest tryckt på senaste åren. Så det kan betyda kanske det finns en annan sorts sjukdom i bilden som man inte vet om. Vi har haft patienter med exempelvis anemi som de inte visste, men de hade klarat sig så fint, och sen ser man att helt plötsligt att spermaprovet är jättedålig och man hittar ingenting annat. Så det finns andra, man kan säga antingen kroniska eller allvarliga sjukdomar som kan påverka spermier också. Så en dålig spermaprov kan vara symptom på en annan grundläggande sjukdom.
Mannens ålder, påverkar det också spermakvaliteten och följden då, liksom, hur bra lyckad befruktningen kan bli?
Om man tänker på en kurva med mannens ålder och spermakvalitet, det kan gå ner liksom kurvan, men väldigt, väldigt mild. Så det kan bli sämre spermakvalitet, men inte som äggen som vi pratar om. Mm. Så egentligen obetydligt lite.
Så det är mer, alltså, inom situationstecken, bråttom för en kvinna som vill bli förälder än vad det är inte lika bråttom för en man som vill bli förälder?
Exakt. Däremot man har sett att liksom paternal age, pappornas ålder, advanced paternal age, som man pratar om, liksom över 45 års ålder, det kan ha en viss påverkan på barnets hälsa sen, som kan påverka psykiska åkommor som Asperger, som ADHD, som schizofreni, liksom. Sådana kan, har man kunnat påvisa att det är lite högre risk hos dem.
Ja, det är ändå viktigt.
Det är viktigt, men ändå det är inte så pass uttalat stor skillnad, så det är ingenting som man behöver prata kanske högt, men man vet att det finns sån påverkan.
Mm. Okay.
Mm, det är förståeligt också att kvinnans ålder spelar mer roll. Det är den, hon som kommer att ha barnet i magen och ska liksom få barnet att utvecklas. Så att det är rimligt att det är den som spelar mest roll då.
Absolut, absolut. Och om man jämför, ja, det här är bara en jämförelse som jag brukar säga alltid, att om man jämför äggen med spermien och äggens storlek och spermiens storlek, om ni kanske har sett någon, det kan vara som om man ska jämföra då en vattenmelon, om äggen är vattenmelonen då kanske en lite mindre än Smarties, en liten
kan vara,
ja, exakt, melonkärna, perfekt. Nej, men det är väldigt bra, melonkärnan där, så kan vara en spermia. Så tänk på storlekarna, en sån vattenmelon, och då tänker man på, okej, spermien tar med sig det här genetiska arvmassan som ska gå till äggen och binda ihop och bli ett embryo sen, va? Men den är en initiator och den måste ha den som har med sig spermien. Men sen det är det här äggen som är stora fabriken.
Mm.
Som ska sen liksom dela på sig. Allt det här materialet för att bilda ett embryo finns egentligen det mesta i äggen.
Mm. Okay.
Så äggens kvalitet, därför tycker vi att liksom det är väldigt viktigt.
Mm. Absolut. Wow. Kan vi ta kort, om man nu har sökt, man kan ju skriva egen remiss till er, ifall man har försökt nu ett år och inte lyckas. Och så kommer man till er och så gör ni en utredning, eller hur, i början. Men hur går processen sen till, liksom, när efter att man har skrivit en egen remiss kan det bli aktuellt med en IVF-behandling?
Vi gör en utredning när de kommer till oss, beroende på vad utredningen visar. Om utredningen visar att exempelvis det är någonting som man behöver göra en operativ åtgärd för, då placeras man för det, så korrigerar man den och sen går man. Och det är mycket åldersberoende också, och själva grundläggande orsaken till infertiliteten spelar roll.
Mm.
Men om man säger generellt, om det är någonting man kan korrigera, korrigerar man den. Och sen väntar man i väntelistan för IVF. Men eftersom just nu exempelvis vi har långa IVF-köer, då har folk ändå möjlighet under väntetiden att försöka på egen hand. Och det är många ändå som lyckas i det här väntetiden. Då är det ännu bättre att bli gravid på egen hand än att komma till doktorn och få konstiga läkemedel och spruta hit och dit och göra si och så. Så, men om man tänker bara på processen, fertilitetsutredning, när man är klar, om det är någonting som man ska korrigera, gör man det inte, då placeras man för IVF-kö.
Men utredning, som du säger, vad innebär det då? Är det att ni går in med någon kamera i livmodern, eller vad liksom, hur ser ni det här, hur ser ni ägglederna?
Ja, utredning betyder att vi ska säkerställa att, om vi tänker på kvinnan då, och att vi ska säkerställa att det finns en fysiologisk bra funktion i kroppen i form av ett samarbete mellan hjärnan, hypofysen och sen äggstockan, att det här hormonbalansen finns. Sen måste vi säkerställa att det här hormonbalansen som finns leder till ägglossning. Om det finns då kan vi titta sen med ultraljud och andra metoder som vi använder för att säkerställa att själva livmodern ser normalt ut. Inuti livmodern, kaviteten ser normalt ut och det finns ingen störande faktor där. Och sen spolar vi äggledarna för att se om det finns passage på äggledarna. Så på så sätt kan vi säga att anatomin är okej och att det finns funktioner det gäller ägglossningen hos kvinnan. Och vi tänker på andra hormoner som sköldkörtelsprov alltid och andra hormoner om det behövs att ta för att bara bli säker att det finns ingen hormonrubbning i kroppen hos kvinnan. Då har vi gjort en utredning där på kvinnan. Och hos män det är mycket enklare. Så det är bara att lämna spermaprov, hur bra den ser ut. Om den är bra, då är den bra. Om det inte är bra, då går vi vidare med utredning hos man. Oftast vill vi ha en andra spermaprov för att se om det är verkligen den som var förut. För att, som jag sa, det kan vara väldigt varierande.
Mm.
Och om det är jättedålig spermaprov hos en man, då måste, eller kanske inga spermier alls, då måste vi gå vidare och utreda honom hormonellt som vi gör på kvinnor. Och sen göra undersökning på testiklarna eller kanske ta biopsier därifrån för att se om det här rör sig om att det finns kanske spermier som är instängda in i testiklarna eller det kanske inte alls tillverkar spermier i testiklarna.
Mm, mm. Okej, okay. Häftigt. Och sen på något sätt kommer vi till IVF-behandling.
Mm.
Det är in vitro fertilization.
Ja,
ja,
korrekt. 10 poäng till det.
Yes.
Jag har inte läst kursen, jag kan aldrig hitta mig.
Det var fint. Och då, vad gör man då?
Ja, när man gör en IVF som jag nämnde tidigare, då gör man en shortcut. Vad gör man då? Då kringgår man hela fysiologin. Men egentligen om man ska jämföra en vanlig kvinnlig fysiologi då gör vi exakt samma sak som kroppen gör varje månad. Men den här gången med våra konstgjorda hormoner i mycket högre doser. Så varje månad kommer ett ägg i bilden och det blir ägglossning där. Men när vi ger så pass höga doser då blir det flertal äggblåsor som kommer samtidigt i bilden.
Menar du att ni ger hormonerna till kvinnan? Eller?
Ja, de injicerar de här hormonerna regelbundet några dagar. Vi kontrollerar dem med ultraljud. När de blir äggblåsorna blir tillräckligt många och tillräckligt stora, då planerar vi dem för ägguttag. Då tar vi ut äggen, de äggen som är mogna och fina.
Hur tar ni ut dem?
Ja, det här måste jag säga att vi i Göteborg har varit det första som uppfann den här metoden för att plocka ut äggen genom vaginal aspiration i hela världen.
Det är jättekult. Du får
säga
det sen.
Ja.
Så då går man med en ultraljudsstav som man gör en vaginal undersökning och sen sitter en nollguide på den och sen går man och punkterar en gång på varje äggstock och när man är i äggstock så kan man röra nålen lite hit och dit och suga ut vätskan från de här äggblåsorna. Då kommer förhoppningsvis ett ägg ut från varje mogen äggblåsa.
Wow.
Och så när vi har äggen ut då tar vi äggen beroende på spermakvaliteten. Antingen blandar vi ihop ägg och spermier i små koppar som en punkt. Och om eventuellt spermiernas eller spermaprovets kvalitet inte är så bra då hjälper vi varje sperma och injicerar vi den in i ägget för att hjälpa fertiliseringen.
Mm.
Så antingen på ett naturligt sätt som man blandar i en kopp eller konstgjort med en metod som kallas för intracytoplasmic sperm injection, ICSI kallas det.
Mm. Wow, det är coolt.
Är det ni läkare som gör det här eller är det sköterskor eller?
Nej, det här ägguttaget gör vi. Sen har vi våra duktiga BMO och på labbet eller biologer som är experter i det här området och har gått extra utbildning just för det här. Och det är de som hjälper oss med det här. Så vi som doktorer, vi tar ut äggen, vi lämnar äggen till dem och sen spermierna lämnas genom själva partnern. Och de fixar till vårt embryo och nu till och med filmar vi in embryons utveckling i timelapse och vid varje embryo som kommer till dag 5 har vi en filmsnutt på så vi kan se hur de utvecklas, hur cellerna delar på sig, hur har de sett i första dagen, andra dagen, om det har varit dåligt, fortsätter vara dåligt eller massor med händelser som man kanske aldrig har sett tidigare, det ser vi som sker där och ibland har man inga förklaringar hur det sker liksom exempelvis. Ni som är läkarstudenter, man vet att ett cell blir 2, 2 blir 4 och sen går det upp logaritmiskt. Va? Men vi har sett att ett cell blir 3 celler och sen efter några timmar blir det ett cell igen.
Va?
Ja, men man ser många saker som man aldrig trodde att det finns. Och sen vet
Wow.
man, men då betygsätter vi de här embryona efter det som sker under de här 5 dagarna. Och när det blir dags för återinsättning för embryon, då väljer vi alltid den som är bäst, den som har högst betyg, och sen går vi ner. Men vi sparar endast de som har bra kvalitet, som kallas för good quality embryos. Så annars sparar vi inte alls
Okej, nu måste jag...
Jag har också frågor.
Det här är en väldigt kort ja eller nej fråga. Om någon som gör IVF säger att jag skulle vilja ha tvillingar, kan man önska att få sätta in 2 ägg?
Nej. Vi går efter medicinska bedömningar.
Ni har plockat ut flera ägg och så man har liksom fått flera embryos och man sätter in en. Vad gör man med resten?
De går till frysen och vi fryser ner dem i flytande kväve, minus 196 grader, och de åldras inte. Då är de på standby tills det blir dags att använda dem. Om folk inte blir gravida på det som de har fått tillbaka, då planerar vi dem, om de har någonting i frysen, för frysbehandling som det kallas för. Då tinar vi upp embryot, och ser det bra ut, då sätter vi tillbaka den in i livmodern och väntar vi på resultat. Och de här embryon som är 5-6 dagar gamla, så kallas för blastocyst, de sätter vi alltid i Sverige ett tillbaka. Då det är 3 ägg.
Sen har jag en följdfråga på det. Om kvinnan skulle bli gravid på det första försöket när man sätter tillbaka en embryo och har frysta ägg kvar, men har då fått ett barn, liksom, kan man få bli gravid en gång till eller är det då man ska vända sig till privata IVF-kliniker? Hur funkar det?
Vi går efter SKRs liksom riktlinjer, och vi på offentlig sjukhus då, vi hjälper folk som har inga gemensamma barn för att få barn, liksom första barnet. Resten ska räknas egentligen som privat. Så om vi ser ett exempel, det här som du nämnde nu, om de får barn men de har extra embryon i frysen, vi hjälper dem gärna här eller på andra kliniker som kanske gör exakt som vi gör. Men då betalar man själv för det här privat, eller barnnummer-syskonbehandlingen, barnnummer 2 vidare.
Och vad kostar det?
Det kostar runt, hos oss kostar det runt 17 000.
En liten annan också som var intressefråga. Alltså ett ägg, du jämför ju det som melon och melonkärna, men hur stort är ägget egentligen? Alltså kan man se det med ögat?
Om man försöker, om man är så gammal som jag, kanske inte, men om man, det är 0,1 millimeter.
Mindre än ett sandkorn.
Ja, mycket mindre. Ja, där någonstans. Man kan försöka se, men ägget, när man tar ut äggen, de har massor med kommundelsceller runt om, som här celler som ger dem näring och liksom supportar dem under tiden. Så då blir det som mycket större, så det blir mycket lättare att se dem. Men man omskalar av dem och blir bara ett ägg, då blir det jättesvårt att se.
Jag tänker på det här med ätstörningar, har ju blivit, eller tyvärr är det väldigt vanligt och känns som att det bara blir fler och fler. Alltså, har ni sett det? Är det många som kommer in och som har svårt med infertilitet på grund av ätstörning?
Många har vi inte, men vi har några fall varje år av det här. Men om man har ätstörningar, då måste man först och främst behandla det här och få hjälp för den. För att även om de får hjälp av oss och blir gravida, kommer det här problemet återstå under graviditeten. Och det vet vi att det påverkar fostret sen också. Så det är ingenting som vi går vidare med tills vi har säkerställt att det är åtgärdade.
Och du menar åtgärdad, vad innebär åtgärdad?
Att man har varit hos experter, fått råd, gått tillbaka, att man lider inte av anorexi längre, helt enkelt.
Och det har att göra med hormonbalansen, eller?
Ja, den förstör hela hormonbalansen. Så man ovulerar inte alls på egen hand. Och det blir svårare för oss också som ska göra IVF. Så det blir bara komplext det här. Men man måste, det är inte bara IVF vi tänker på. Vi tänker på att det ska vara en frisk mamma. Det ska finnas goda förutsättningar för fosteret att växa. Och det är därför vi avvaktar tills man är behandlad. Eller man har gått tillbaka till normala spåren innan man börjar.
Det är ju vanligt som ätstörning, eller i samband med ätstörning, att man tappar mensen.
Mm.
Men är det så att så länge man har sin mens, så är det tecken på att det kommer funka bra? Eller kan man tro
olika det? Kropp reagerar olika på sådana externa stress. Eller stress som vi, själva folk liksom exponerar sig till. Det kan vara väldigt olika.
Mm.
Men är den uttalad anorexi, även om mensen finns, som kan eventuellt finnas, då får man tänka på att det kommer att ha konsekvenser.
Mm. Precis, så mensen är inte något tecken på
att
nu är
det... Nej, att det är okej.
Nej. Exakt. Nej, det är
men oftast viktigt. Försvinner de. Det är inte så liksom, är man så påtalad liksom, influerad av det här.
Mm.
Då kommer liksom kroppen inte fungera som det här som du säger.
Precis.
Men man måste se alla aspekter av det. Mm. Det är inte bara att säga mensen.
Precis. Jag tycker det är viktigt sak att belysa. Eftersom många av dem som lyssnar på podden också är unga tjejer. Som kan ha sådana problem.
Mm. Absolut.
Mm. Okej, okay, nu tar vi myter eller sanning.
Ja. Och första så har vi faktiskt redan belyst lite. Och det står polycystiska ovarier, PCO, påverkar infertilitet. Eller fertilitet helt enkelt.
Det gör de.
Och det sa du ju.
Om man har PCO eller PCOS som gör att man inte ägglossar varje månad, då påverkar det liksom fertilitet.
Okej, och nästa, sanning eller myt. Att ha gått på hormonpreparat påverkar ens naturliga menscykel. Och när man slutar så kan man eller så kan det ta längre tid innan man får sin mens tillbaka igen.
Och man kan tänka på mycket när den här frågan kommer. Men om man har gått på preventivmedel, säger vi, kombinerad eller icke kombinerad, om man slutar med dem, ska man egentligen gå tillbaka till sina mens om det inte finns någon grundläggande andra orsaker till den.
Mm.
Och det ska absolut inte vara någon problem för fertiliteten.
Mm. Det är bra. Och alltså, någon sak som jag minns från gynkursen var att de sa att ofta kvinnor glömmer att om de hade oregelbunden mens innan de började gå på preventivmedlet, så att man inte får tillbaka sin mens beror inte på preventivmedlet utan att man innan man började hade oregelbundna mens. Så det är lätt att skylla på.
Jo, men det är det här jag säger, man har en grundläggande problem. Exakt. Men när man går på preventivmedlet, det är konstgjorda cykler som man går igenom med hjälp av de här hormonerna. Mm. Då ser allting väldigt normalt ut.
Mm.
Men det här är eller liksom medicin som man använder externt. Så när man slutar med det, då går man tillbaka till det här problemet som man har haft.
Mm.
Så det betyder inte
att det är preventivmedlet som har gjort att man får oregelbundna mens, utan det är grundproblemet.
Exakt, det var från början.
Ja, sen är det en från min, som jag har hört, att menscykeln följer månens rörelser. Och att till och med att det är därför kvinnor som bor tillsammans, i och med att de har liksom, de har samma månstycken, så kan man få mens samtidigt.
Ja, vill du att jag ska prata vetenskapligt eller vill du att jag ska säga prata om känslor?
Nej,
det finns inget vetenskapligt. Man har faktiskt tittat på det, men det finns inget vetenskapligt om liksom lunar month, att det skulle påverka mensen. Men sen, om vi går på känslor, ibland vi planerar folk när vi ska behandla dem, att det ska bli liksom behandlingen börjar oftast efter viss andra eller på andra tredje dagen blödningen när mensen kommer. Och ibland ser vi, men det här är bara en som sagt känsla, att samtidigt 10 kvinnor ringer samma dag och jag fick mensen igår, men sen de andra dagarna ingen. Men det är inte liksom varje månad det händer.
Mm.
Det händer lite då och då, men just när det händer då börjar man tänka, finns det någonting som jag inte kan? Eller finns det någon?
Det finns en måne.
Och måne, om det är något annat, det vet jag inte.
Eller vad heter det? Färmoner.
Ja, ingen aning. Kanske kommer en forskning om några år som säger att
jag tror inte.
Okay. Sista då, sant eller falskt, Rökning, snus, övervikt och alkohol påverkar fertilitet.
Absolut, det gör de både hos män och kvinnor.
Mm. Och jag tycker att det här var jag med om i just här på reproduktionsmedicin, när du tog diskussionen med en man som snusade och liksom försökte belysa att även snuset kan påverka hans spermiekvalitet. Mm. Även om vi har inget, liksom, vi vet inte exakt hur.
Nej.
Men har man kommit hela vägen till reproduktionsmedicin och liksom vill skaffa barn, att man då inte vill optimera allt man kan göra. Och vill fortsätta snusa. Alltså det känns så, för mig själv som inte använder snus eller alltså sådana saker, så känns det så absurt att allt som man kan göra själv, att man inte skulle vilja göra det för att optimera.
Så vi är människor, vi har olika vanor, och att bli av med våra vanor är väldigt svårt. Vi är nästan fångar av våra vanor.
Ja,
man ska vara ödmjuk inför det, men det är också liksom,
det är kanske som man
i Sverige är det så tydligt att man är så snus, pro-snus.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men om jag är för i Finland så är det väldigt så här, nej, det är liksom lika dåligt som att röka, nästan liksom på den nivån. Mm. Det är ju olagligt att köpa snus.
Mm.
Så jag tyckte att det var så skönt för en gång skulle höra att någon säger inom sjukvården att även snus är dåligt. Liksom, det hör man inte ofta.
Nej, många säger bara, bra att du snusar istället för att röka.
Ja, man bara, nej, det är inte bra.
Jag hörde igår att från någon som jobbar där i den här verksamheten för liksom tillverkning av snus. Deras vision och mål är att samhället ska bli cigarettfri. Men inte snus. Jag menar, de ska ersätta alla rökare med... Det är företagets mål.
Ja.
Hoppas att det är sanningen, men det är det jag hörde. Ja. Men tänk på att liksom man skiftar från något till något annat som man inte vet egentligen vad den är.
Exakt.
Och hur det påverkar hälsa.
Nej, det kan man få massor av, inte vet jag, alltså munhålecancer eller någonting. I don't know. Nej. Okej, men sista frågan som alla gäster får.
Mm.
Vad är ditt bästa hälsotips?
Att vara glad.
Mm.
Det är det bästa, tycker jag. Och att inte ångra sig för det som har redan hänt.
Mm. Den är bra.
Livet är en kort historia som man har. Man ska inte ha tid för att vara ledsen över det som har hänt. Man får bara lära sig av den och gå vidare. Och vara glad fortsatt.
Mm. Det är väldigt, väldigt bra. Tänk om man kunde bli bättre på att liksom, istället för att bara tänka bakåt, att tänka här och nu.
Mm.
Eller att även det, att typ oroa sig framåt. Tack så jättemycket.
Tack!
Tack själva. Det var väldigt spännande.
Alltså, jag måste säga, jag känner mig mycket klokare. Det kändes som... idag kände jag att det märktes att du har läst en kurs som jag inte har läst, att du kunde mycket. Och när jag ställer frågor, typ när jag ställer frågor, kolla man in med en kamera i livmodern och du bara börjar skratta. Så jag bara, ja, men jag har inte läst något om det här ännu. Jag är lika ovetande som alla andra där ute. Nej. Men
det är faktiskt nyttigt att vi var två och att du inte har läst kursen.
Ja.
Det hade kanske blivit för hög nivå om det bara vore jag. Du får ta upp två saker som du har lärt idag och som du tycker är extremt viktiga.
Mm. Men jag tycker att det här med ätstörningar är ganska intressant och viktigt att prata om, eftersom att jag upplever att många lider av det. Och just det här att inte luras av att okay, men jag har ju min mens och sådana saker, eller att se på det som att vad skönt, jag slipper ha min mens, för att man, alltså, att tänka återigen på det här med okay, men om man vill någon gång kunna ha förutsättningar att skaffa barn, att verkligen ta det på allvar. Så det är en sak, att få det bekräftat av någon som, liksom, som är vetenskaplig, det tyckte jag var superviktigt. Och en annan sak, kanske också det här tycker jag är intressant. Jag visste ju att äggens kvalitet blir sämre med åldern, men att han belöste, att han verkligen belöste på ett väldigt, att det verkligen har en stor påverkan. Och det tycker jag var intressant med åldersspannet också, att efter 35 så går det ganska snabbt ner för med kvaliteten på äggen. Det tycker jag var intressant.
Absolut. Har ju åtanke när man tänker att man vill göra allt innan man ska skaffa barn.
Verkligen.
Men då ska vi avsluta dagens avsnitt med det vanliga, alltså lyckopiller och lyckokiller. Vilka vill du börja med, Elsa?
Jag kan köra med lyckopiller, för jag tyckte det var så himla härligt.
Okay.
Nej, men det var att få överraska en vän. Jag har en kompis som har fyllt år. Och i helgen så hade jag sagt till henne att vi ska ses. Och hon visste inte vad vi skulle göra. Men vi gick till Hagabadet. Också för övrigt våra sponsorer, det tänkte jag inte ens på. Men det, vi gick till Hagabadet och till det Haga. Och hade så himla trevligt. Mycket också bara för att vi har inte setts på länge. Eller vi har sett, men vi har inte setts bara hon och jag. Och haft tid för varandra. Utan det har varit sådana här alltså, events eller annat. Mycket annat kommer iväg. Alltså kommer och tar tiden. Men nu hade vi tid att bara vara, sitta i bastun länge, sitta i fot, så här med fotsalt länge. Och ligga i poolen och det var bara så här, det var superskönt. Och sen fortsatte vi, tog en promenad i solen in till stan och var faktiskt på ett annat typ av, faktiskt ett event. Och där vi åt mat ute i solen och sånt och det var också bara superhärligt.
Trevligt.
Så både det här att få tid till att vara med någon och inte behöva stressa att man ska ha någon tid att passa och sånt. Och att få överraska någon, det är faktiskt jättekul. Alltså man kan tänka, det är kul, jag tycker det är kul att bli överraskad. Mm. Men det är nästan roligare att överraskas. Det är ju så. Det är så himla kul att se någon annans reaktion. Och man så här har förberett någonting, man är lite pirrig. Och bara, kommer de tycka det är kul? Kommer de bli irriterad eller så här stressad? Eller, ja. Så det var lyckopiller.
Vad härligt, det låter jätteroligt.
Mm. Din lyckopiller?
Min lyckopiller är faktiskt en känsla. Och en känsla av förväntansfull, alltså kände sig förväntansfull.
Mm.
Jag har känt det, både vi ska ju ha en liten jubileumsfest på fredag
på
podden för att vi fyller ett år.
Och när ni lyssnar på det här så har vi haft det fredagen innan.
Ja, det är sant.
Mm.
Det, dels det, men ännu mer liksom, nu börjar verkligen vara slutspurten på min läkarstudenttid. Och alltså, jag känner mig så både nervös, alltså stressad av sista tentan. Man vill ju verkligen klara den sista tentan, inte kugga den. Men mest av allt så är jag så taggad inför ceremonin. Jag är färdig med läkarprogrammet, vilket är så, jag är så stolt över mig själv. Och sen också att ha en fest och få fira det med familj och vänner.
Jag kommer!
Ja. Och hela min familj från Finland kommer.
Alla
systrar, deras killar, mamma. Mm. Det ska bli så kul att de får träffa och få ansikten till alla som jag alltid pratar om.
Ja.
De har inte träffat mina vänner i Sverige. Liksom.
Så himla roligt!
Det ska bli så kul.
Wow.
Så det är min lyckopiller.
Ja, och jag blir så peppad.
Det ska bli så kul. Okej, då ska vi ändå ta något.
Jag är inte alls in the mood för lyckokille.
Nej, inte heller.
Men okej, för att balansera, allt i livet ska ju vara balanserat. Så vi får väl, ja.
Man har alltid något, alltså,
ja,
vi alla har i livet stort eller smått, så är det något tråkigt.
Ja, ja, herregud. Alltså, lika, samma sätt som man kan få undan sig att glömma alla tråkigheter ibland, samma sätt så måste man också få bara känna alla tråkigheter ibland.
Exakt.
Och min sak är ganska banal, och det kanske visar hur mitt liv är. Nej, men i alla fall. Jag hade väldigt jobbigt i några nätter och igår och så här. Efter att du och jag, Värna och några till sprang i vårhuset. Vi sprang 10 kilometer, vilket jag inte har gjort på länge.
Ja.
Och med mina lite annorlunda fötter kan man väl säga, så var inte det asbra. Så jag hade helt, alltså helt, min, alltså jag har aldrig sett en tå som ser så mörklila ut. I läkarspråk så finns det något som heter nekros, som betyder liksom att vävnad håller på att dö och kanske att man kommer liksom behöva amputera det. Och jag var på riktigt så rädd att jag fick ringa upp min pappa som är läkare på FaceTime och liksom, ser det här ut att vara nekros, kommer jag tappa min tå? Liksom. Jag hade så ont, kunde inte sova. Täcket liksom, alltså det bara bultade i tån.
Usch.
Ja, känner man bara, varför sprang jag? Fast det var jättekul, så jag ångrade ändå inte.
Nej, men pappa
hasslade då? Ja, han sa, nej det är nog inte nekros, men det ser ut att vara väldigt mycket blod där. Och trots att det här, man ska egentligen inte spräcka blåsor och sånt. Men det var liksom så
spänd. Alltså,
spänd, och det gjorde så himla ont. Så, att, så han bara, sätt kvar FaceTime på, jag måste få se det här, men du måste klippa upp det.
Ja.
Så vi var liksom, Anton var med och pappa var med och så klippte vi upp det. Och det var faktiskt lättare mycket, det känns bättre idag. Men fortfarande så här, man bara, okay, jag kan knappt gå, jag får cykla eller ta vagnen. Men ja, det var lite lyckopiller, men det är temporär och världsligt.
Wow, att du offrar din tå för att springa för
jag visste inte det innan, men det är okej.
Okay. Ja. Okej,
okay. Okay, din lyckokiller.
Ja, min lyckokiller handlar nu om att, alltså min sambo har opererat axeln snart 2 veckor sedan. Och det påverkar ju väldigt mycket. Liksom, första veckan var han väldigt dimmig av morfinpreparat som han fick äta för att han hade så ont och vi sov inte så bra nätterna. Och det blir ju naturligt när man är sambo om en inte sover bra så sover den andra inte heller bra.
Mm.
Och sen liksom se, han älskar träning och vara aktiv, och han är typ aktiv när han sover. Alltså det är liksom på den nivån att han är aktiv 24/7. Och få se att någon inte får göra det man liksom brinner för,
mm.
så det gör mig väldigt ledsen. Men samtidigt, jag är så himla stolt för att han har tagit sig så himla bra. Han är positiv och så. Ibland vill jag liksom nästan fiska ut, bara, du måste ju säga att du känner lite frustration. För att jag känner även, du vet, lite frustration. Och
mm.
jag önskar att vi hade kunnat göra massa saker. Och det kommer bli bra. Och det är liksom en väldigt, väldigt viktig operation i längden för att han ska få träna och vara aktiv så länge som möjligt.
Mm.
Men det har ändå varit lite lyckokiller. Gått miste om väldigt mycket aktivitet tillsammans.
Mm.
Samtidigt som det har gjort mig så stolt att få säga att han vilar och att vi har vilat tillsammans.
Mm. Jag tror det är jättenyttigt och bra grej att öva på som par. Liksom.
Mm, absolut. Och jag har också behövt kanske den vilan efter att ha haft en väldigt, du har också haft en väldigt liksom händelserik vår hittills, alltså flyttat.
Mm.
Både du och jag har börjat jobba, varit mycket iväg. Så det har också varit skönt att liksom landa lite och vara hemma och faktiskt, vi har kollat en film från start till slut.
Wow, det här är stort för att vara, jag vet, det här är stort för att vara en.
Ja, verkligen, vi brukar aldrig kolla på filmer eller serier.
Jag tror det är superbra.
Ja.
Men jag vill att ni ska se många filmer tillsammans.
Ja, och vi gjorde det i tre delar, så vi kunde inte sitta liksom två timmar.
Herregud, du sa från start till slut.
Ja, men vi gjorde det
ändå. Jag tror, då tänker jag utan paus.
Ja, sista delen faktiskt kollade vi liksom, jag kollade själv och han kollade för att vi hittade inte tid att vara tillsammans hemma och sånt.
Nej.
Jo. Men vi har ändå chillat och tagit det lugnt.
Mm. Ja. Ja, ja, verkligen. Ja. Okej, okay. Ja men härligt. Och krya på dig Henrik får vi säga.
Ja, verkligen. Mm. En avsnitt rikare på Lyckas läkare.
Yes, over and out och... trevlig helg.
Ja, men vi önskar alla er en jättehärlig vår. Njut av alla ljud och alla dofter och olika nyanser av grön som finns där ute.
Ja. Så kram. If you're feeling down a week, take care of your body. If you're going for the win, know the answer lies with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.